Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, men alltså, jag vet också hur det funkar i den här världen. Att förlora 3 matcher nu så kan jag dra åt helvete. Det är så det är. Och om man är profet, då har man liksom gjort någonting som gör att folk alltid kan förlåta det. Och det har inte jag gjort än. Det är liksom, det räcker inte med en final i cupen eller att vi kommer sexa som nykomlingar eller att vi har gjort fantastiska höstar eller fantastiska vårar. Utan det måste vara någonting mer. Man måste vinna någonting för att man ska bli profet.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För Restalund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Polystories. Hallå.
Du, jag tänkte bara kolla med dig. Vi håller på och spelar in podd här inför premiären. Och så läste jag nyheten om att Sirius material har ju blivit stulet.
Hoppsan.
Och då, jag tänkte bara kolla så här, och om det är så att det skulle hända er på ÖSK, har ni några extra lager gömt någonstans?
Nej.
Vad skulle ni göra då i så fall?
Ja, då måste vi beställa genom Puma fort som FAN.
Men kan de vara så snabba då att skicka, eller?
Ja, nej, vad har vi idag? Ja, det skulle de nog hinna. Eller så har man ju fått skicka en budbil eller åka ner själv och hämta i Helsingborg. De har ju Helsingborgs huvudkontor.
Ja, okej. Okay. Så att om det skulle hända nu så kan vi känna oss lugna inför premiären i alla fall.
Ja, om det skulle hända nu så skulle vi nog hinna. Ja, det tror jag. Ja, eller det skulle vi hinna på framskog. Ja.
Ja, det var skönt. Det var ju tryggt. Ja, men du, då hörs vi.
Ja, det gör vi. Hallå.
Vem behöver grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt? Vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvitt kärlek. Jag heter Göran Lamberts och håller på Åtvidaberg.
Hej och välkommen till Gamla Trä säsongstart, säsong 3. I studion jag, Johan Cedersjö, och
mig och jag, Joel Höglund.
Ja, se där. Hur är det?
Du, det är bra tycker jag.
Härligt. Du ser fräsch ut.
Tack.
Pigg och kry.
Tack. Jag hade kunnat sagt någonting, men jag har lovat att vi inte ska börja prata om det här redan.
Nej, men det är bra.
Eller, någonsin. Men det är bra med mig.
Ja. Du var på match igår va?
Ja, jag var på match igår. Ja. Jobbade ju väldigt nära
igår
Kaknäs.
Måndag, alltså.
Igår måndag så mötte ju Örebro U21. Mm. Djurgården U21.
Det blev torsk där med?
Det blev torsk där med 3-0 tror jag var.
Var det deppigt?
Nej, det var ganska gött faktiskt.
Ja,
jag stod där med Jocke Sjöborg och två andra svartvita Stockholm-killar.
Ja, vad fint. Var det mycket mer folk? Var det
ja, men jag skulle nog säga att det var i alla fall ett 50-tal.
Nämn en spelare som gjorde avtryck.
Jag kan nämna honom med smeknamnet som jag under säsongen hoppas att vi kan ge honom ett nytt. Men Arvid Brorsson satte avtryck.
Han var bra. Avtryck på att han var bra? Eller?
Nej, att han var bra. Och man hörde ju väldigt bra vad spelarna sa, skrek. Och, och han kallades Arre.
Arre?
Vilket jag tycker är ett extremt...
Brorsan är ju mycket bättre.
Ja, brorsan är roligare.
Men var han tog kommando?
Han tog kommando och trots sin ringa ålder så kändes det som att han hade pondus. Det var ju han och Plessi. Som,
ja,
bra mittbackspar.
Du, sjukt kul att vi är igång igen. Det kommer ju bli allt möjligt den här säsongen.
Mm, verkligen.
Vi har ju en stor verktygslåda av nya galna idéer.
Ja.
Några av dem kommer komma redan idag.
Ja, verkligen. Det känns som att vi har liksom snäppat upp det ett steg, kan man säga så.
Ja, nu är höga förväntningar, men det ska det vara. Vi har ju, framförallt idag så har vi ju vårt nya, efter förra säsongens mest omdebatterade debakel, statistikdebaklet. Mm. Så har vi ju tagit vår förnuft i fånga och insett att vi två, i synnerhet inte du, ska liksom förhålla dig så mycket med siffror.
Nej.
Så vi har tagit in en utomstående expert.
Precis.
Head of the Swedish School System, som vi brukar kalla honom. Han är kungen på statistik.
Ja, det är på riktigt en
ett geni. Han ska komma hit idag och ha lite premiärstatistik.
Ja.
Hur fint är inte det?
Ja, det kommer jag se fram emot det väldigt mycket.
Jag vet inte ens vad det är för statistik.
Nej. Men det kommer vara ett statistiksegment.
Ja, lite då och då.
Lite då och då.
Ja. Men vi ska också idag höra, vi hörde precis Stålis.
Ja,
som
precis.
Du snackar med. Vad var grejen med det?
Jo, men grejen var att jag läste en artikel om att Sirius, våra motståndare nu i Allsvenskan, hade haft inbrott och blivit av med väldigt mycket material, skor och träningskläder för ringa summan 500 000 kronor.
Många skor alltså.
Ja, och jag kände att jag blev lite nervös och ville ha bara på papper att det var safe hos oss om det skulle hända oss.
Just det, nu dagarna innan.
Innan premiären.
För det värsta som kan hända är då att man får spela med grusskor eller gympadojor kanske.
Ja, i värsta fall. Converse.
Ja, det har vi pratat om. Vad har de för skor egentligen civilt? Liksom? De kommer väl snarare i kostymskor till?
Ja, alltså jag tror officiellt i liksom officiella sammanhang då kör de mycket Puma-skor.
Även liksom kostymen?
Nej, det vet jag för sig inte.
Men för det jag tänker, om de kommer till matchen så här.
Just det.
Och så har de kostymskorna på sig och så är allt borta.
Ja.
På måndag när det är premiär.
Ja, men jag minns ju Martin Broberg och Björne körde ju mycket
loafers.
Det hade varit en rysare.
Ja, fina lobbar kan jag tänka mig dock.
Ja, alltså. Men den här lilla dämpar tofsen lite. Kan ni ställa till det lite.
Ja, det ska jag.
Ja, men det var skönt att höra att de har kan snabbt beställa.
Det känns betryggande med Stålis.
Ja, verkligen.
Tror du också att det är så? Ibland är det så att man lånar. Var det inte Bayern som fick spela i våra borta tröjor någon gång?
Jo, precis.
Skulle man liksom kunna låna bortalagets skor? Hur många par har man med sig?
Alltså jag vet faktiskt inte. Men är frågan är om man inte bara skulle springa och köpa något snabbt. Liksom.
Ja, på stadion, på stan.
Det löser, alltså å andra sidan, matchen mot Mariehamn nu där de lånar in våra målvakt.
Ja, det
alltså grejer går ju att lösa.
Du, vi kanske får återkomma till Stålis med andra materialfrågor under säsongen.
Ja,
det skulle också vara ett roligt
segment. Det skulle vara också roligt segment.
Stålis svarar.
Ja.
Mannen som badade i Portugal också.
Ja, det blev ju han var nog nervös där inför likandet eller vad.
Ja, just det. Han har ett underbart Instagramkonto. Du, vi börjar helt enkelt som traditionen bjuder nu, tredje gången gill, tredje gången är en tradition, med att ha vår första gäst för säsongen, Alexander Axén.
Ja, men precis. Och som traditionen bjuder så haffar vi honom här under upptaktsträffen.
Precis. nu är det en vecka sen. Ja, måndag förra veckan, så det är väl 2 veckor innan, för ungefär när man lyssnar på det här kanske.
Ja.
Där vi, det har varit en upptaktsträff, ja, för Allsvenskan.
Ja, och jag tror också att det, jag tror att Axén tycker det är ganska skönt att komma hit efter en sån extremt trälig happening.
Ja, man satt ju själv och kollade och tyckte det var pinsamt.
Ja, men det var så tråkigt så att färgen torkar eller vad man säger.
Men när de kommer hit, de är de så här härligt upplyfta över en helt utpumpade av liksom massa folk som har varit med, och sen så får de komma hit in i värmestudion och bara snacka av sig.
Ja, men precis.
Men det var spännande, men, och det lät så här.
Det är alltid kul att träffa alla kollegor och spelare och ledare runt laget, typ så. Själva happening är väldigt svår att göra roligt, tror jag. Alltså, jag kan inte komma på något sätt hur man kan göra det roligt, och det som är, där det liksom slår en som mest, det är ju att när någon är rolig på scenen, verkligen är rolig, så det är ingen som skrattar liksom. Det är så torrt som man svimmar, och det är på något sätt som att alla bestämt sig att det ska vara tråkigt, för att det blir den uppfattningen liksom. Så det var ju jättebra start, och Kim Bergstrand var jättekul och sådär, men det var liksom knappt någon fniss liksom, och jag blev helt så här, vad fan, vad händer typ? Alltså. Så jag vet inte hur man ska göra det där på ett bättre sätt.
Varför är det så stelt?
Jag vet inte om förväntningarna är att det kommer bli trögt, och så blir det där liksom. Lite som det här när hockeyn körde. Jag vet inte om ni har sett den. Nej. Om alla säger vi ska åka mer skridskor i år. Alla lag i
serien.
Ja, allihopa. I år ska vi åka mer skridskor. Och det känns lite som att vi ibland är lite träiga som tränare, att man bollen är rund och gräset är grönt, och att det blir jävligt trist sådär. Men det är ju ett väldigt otacksamt jobb för de som är moderatorerna, kan man säga. Alltså de får dra ett jävla last, och en del bjuder inte till alls, och en del blir jättebra med och sådär, så att jag skulle inte vilja byta med dem.
Du fick ju frågan där om att du var så helylle på något sätt, alla gillar dig. Vad gillar han som hade sagt dig?
Att alla i Örebro gillar mig. Det finns ingen som inte tycker illa om mig i Örebro.
Men de var tvungna att bita ifrån.
Ja, men det är klart att det inte är så. Och det skulle jag inte ens vilja att det var så heller. Fan, vilket tråkigt liv liksom.
Ja, det behövs lite konflikt, sa
du. Jo, men lite så är det, för att om någon ska gilla det så måste någon annan ogilla det. Det är lite så det bygger på liksom. Alla kan ju inte gilla samma. Det blir jättetråkigt. Och det finns ju ingen, inte inom något, där alla gillar exakt samma ju. Så att, nej, men jag fattar vad han menar. Han vill ju vara snäll liksom. Men att, ja, men så är det ju inte såklart. Och det är ju, så är livet.
Men du har ju du är ju otroligt populär i ÖSK. Alltså, nu pratar jag utifrån supporterleden, men alla man pratar med, och även de som man känner hemma som inte är särskilt fotbollsintresserade, vet ju faktiskt vem du är och tycker att du verkar vara en härlig filur. Hur tar du det där? Du är verkligen profet i egen hemstad.
Nej, det är ju inte, det kommer aldrig bli heller. Nej, det kommer inte vara. Men att jag är för det första bara den jag är typ, och det är ju på gott och ont, har jag sagt förut. Men jag försöker inte och hymla med någonting. Och jag tror att innan man känner mig så kan man tycka att det är jävligt konstigt. Men när man känner mig så vet man att jag är ganska så där. Men jag säger som jag tycker och säger som det är. Och det passar inte alla, men det är så här jag är. Och då antingen gillar man det eller inte. Liksom. Det är lite så det är. Och just det här med att sluta prata i klyschor och prata runt om och skydda folk och sådär, så kan jag såga oss ganska kraftigt, och mig själv också typ, för att jag tyckte att vi var dåliga den här matchen, eller de andra var bättre och sådär. Jag tror att man som supporter ibland kan tycka det är bättre än att jag står och lindar in att vi hade några halvchanser och det såg rätt halvbra ut och sådär, utan att man kan säga bland annat att de var bättre, vi var skitdåliga idag liksom. Så jag tror att man som supporter gillar det på något sätt, ärligheten liksom.
Men kan ha med att göra du ändå tränar ett lag från din egen stad. Jag tänker, är man tränare och kommer till en annan stad och en ny klubb, så kanske man känner sig lite mer professionell och lite mer... Du är ju den du är, fast du tränar guys, så det vet du. Men kan det finnas en sån tendens bland andra tränare?
Nej, jag vet inte. Det är så svårt att veta hur andra tänker, för vi gör ju ingenting utan att vi har en tanke, så kan man säga. Det finns ju ingen tränare som inte tänker på allt den säger för att det ska ge någon form av effekt. Antingen till spelarna, till supporterna, till styrelse eller till domare eller till simor eller vad fan det är. Man försöker alltid få med någonting som ska ge liksom någon form av signal på någonting. Och där tror jag att vi är väldigt olika på att jag kan inte gömma någonting, utan jag är som en öppen bok efter matcher och sådär. Medan andra är mer kluriga och pratar om blommor och bin och kväva hit och dit och växa, och så man fattar inte vad de pratar om ibland. Men att det finns liksom tankar bakom allt det där liksom. Sen jag varit ju väldigt omtyckt i guys, tack vare också att jag la ner så mycket hjärta i guys, vilket jag har sagt förut att jag kommer inte göra det ännu mer med något annat lag, för att det tar så jävla hårt. Alltså man måste gå in mer professionellt kring ett lag, en förening, än att man går in så mycket med hjärtat. Och det är ju omöjligt för mig att inte göra det med ÖSK som är min moderklubb och jag kommer härifrån. Men det jag menar är att till nästa, alltså, den klubb man kommer till, så då måste man vara mer professionell och släppa liksom, om det är någonting man inte tycker. Jag kunde leva med guys att, ja, men om jag gör så, då blir det så för guys och då är det där bra. Och, men det har varit dåligt för mig eller dåligt för laget, men jag kunde förstå för att jag förstod deras ekonomi, eller jag förstod han på kontoret eller den i styrelsen och så här, att det där måste bort. Man måste vara mer liksom så här fyrkantig, att det går inte. Det här kan inte, vi kan inte dra in på det här. Vi måste sova borta från den här matchen, för annars kommer vi förlora och så här, typ att vara lite mer tuff så. Och jag gillade ju alla som var runt guys. Det är ju inte så svårt. Det var ju 3,5 tusen som var på allt. Det spelar ingen roll hur vi var bra eller dåliga. De var ju på allt liksom. Hade så här, du vet, årskursträff, och då var det samma 500. Och sen dagen efter, då var det medlemsträff. Och det var samma 500. Mm. Och sen så kom det Gårdakvarnens träff. Och då sa jag, kan vi inte ha det här som en träff istället? Aldrig i livet, sa de. Liksom. Så det var liksom 3 träffar i rad, så här, fast det var samma människor. Liksom. Så att, men de var också så där att man var tydlig med att det här vill jag, och jag liksom tycker så här, och man får ju känslor för den förening man jobbar i, så är det ju bara. Det hjälper liksom inte hur mycket man försöker, men jag kommer försöka stenhårt på nästa att bara vara proffs liksom.
Men du reagerar väldigt starkt när jag säger så här, att du är profet i din egen hemstad. Du måste direkt bita ifrån. Du har ju också lite så här bad boy, inte från att du har slagit sönder eller som Luleå hockeytränaren måste stå och skrika saker i micken så här, men är det någonting i dig som tycker det är lite jobbigt att du kanske ändå håller på att bli en närkefader?
Nej, men alltså, jag vet också hur det funkar i den här världen. Att förlora 3 matcher nu så kan jag dra åt helvete. Det är så det är. Och om man är profet, då har man liksom gjort någonting som gör att folk alltid kan förlåta det. Och det har inte jag gjort än. Det är liksom, det räcker inte med en final i cupen eller att vi kommer sexa som nykomlingar eller att vi har gjort fantastiska höstar eller fantastiska vårar, utan det måste vara någonting mer. Måste vinna någonting för att man ska bli profet, tycker jag då. Sen krigar jag för ÖSK varje dag, varje sekund såklart, men det är en jäkla skillnad på att bli profet för att man bara krigar varje dag, tycker jag.
Men just, är det något i din självbild så där som är att du vill inte vara den där, du vill vara underdog, du vill inte vara den där hyllade?
Nej, men det är klart att jag tycker att det är roligt om ni tycker bra om mig. Det är inte så jag menar. Men att, jag tror liksom att när man skrapar lite på ytan sen, så vad fan gjorde han egentligen? Lite, det är den ni ska säga sen när jag slutar den dagen. Att vad gjorde han egentligen? Ja, då, ja, vi sålde så här många spelare för så mycket miljoner som gjorde att det var så här för ÖSK. Det kan vara en bra grej. Liksom. Vi kom till final. Det var bra fast vi borde ha vunnit den. Och, alltså, det är klart att man sammanfattar så ska det ju finnas någonting som gör att man känner att men fan, det här var jävligt bra. Det var inte svinbra i serien, men det gjorde att vi har tagit nästa steg och sånt. Det skulle jag vara nöjd med. Mm. Det är ju liksom långt ifrån profeten då. Men att man ska ändå känna att jag krigar varje dag för att ÖSK ska bli bättre. Det är ju där jag vill att alla ska tycka. Liksom, så.
Det är ju en ganska tacksam klubben då att kunna bli en profet i sin egen stad. Det behövs ju inte så jättemycket ändå med tanke på historien. Alltså man pratar ju fortfarande om lilla silvret 94 eller så att de kommit till final i liksom Svenska Cupen. Det är ju som en milstolpe för mig.
Ja, det var mest nöjd av. Jag hatar ju att förlora, men att, och speciellt mot dem, Blåvitt. Men att vi ledde med 1-0 i halvlek, det var min största så här att ni fick i alla fall vara glada en halvlek liksom, och stå där i en paus och känna att fan, vi är 45 minuter från någonting. Det var jag otroligt nöjd med, om vi ändå skulle få stryk, så att det inte var de som ledde med 1-0 eller 2-0 och man aldrig riktigt var nära. Att man fick i alla fall känna att man var liksom, man luktade lite på det i alla fall, för vi var ju jävligt dåliga under den perioden, så att vi ledde med 1-0 i halvlek var ju egentligen helt otroligt.
Ja, men alltså, jag måste säga att det var ändå den känslan var ju väldigt skön att man fick leda, men den var ju ambivalent samtidigt. Alltså jag visste inte riktigt hur jag skulle känna om vi vann. Alltså det är så här första gången. Då kommer det ändå vara ett lag som har vunnit en titel. Och hur kommer mitt liksom supporterskap då? Liksom det var svårt. Men
tänk er Hammarby där. Som aldrig vunnit något liksom, och alla skrattar och Hammarby kan inte vinna och ramser och sådär. Och så vann de 2001. Mm. Jag säger att Hammarby är ju absolut inte det Hammarby som var innan det. Håller ni med mig då? Att det är många supportrar som fick hybris och nu ska vi vinna hela tiden och helt plötsligt skaffa dem en firma och så vart det världens jävla liv och det skulle slåss och det skulle vara allt möjligt. Från det här, det svänger om Bayern 0-4 mot Hetshaga hemma till 2-0 mot Blåvitt, så var det helt plötsligt att det var massa krav och massa vinna och allting. Jag vet ju massor med Hammarby kompisar som sa liksom att det nästan dog Hammarby liksom för att det blev så konstigt helt plötsligt.
Identitetskrisen.
Ja, det blev jättekonstigt. Liksom. Och det är mycket troligt att det kan bli så. Mm. att det där man strävar efter hela tiden, att man ska vara bara nära, att det är det som är liksom livet. Och sen när man väl har vunnit så blir det lite så här, jaha, vad fan händer nu då? Mm. Lite så som vi kände när vi gick tillbaka direkt till Allsvenskan från Superettan, när vi tittar på varandra i bussen, ledarna, och vi börjar redan planera nästa år liksom. De här ska bort, de här måste in liksom, vi var glada men inte på det där sättet, du vet det där, vi var redan på nästa steg. Och det där hatar man ju som tränare, att man aldrig kan vara riktigt glad efter en match och få bara, du vet, ja, men liksom bara njuta av en seger. Man är redan på nästa match hela tiden. För fan ska jag träna imorgon nu? Han vart avstängd, nu måste han in. Han fick en känning, vad händer nu? Istället för att bara, jag skiter där tills imorgon. Imorgon, då tar jag tag i det. Utan nu ska jag bara njuta.
Jag vill höra lite mer om den här kolonilotten du hade på borta vid småbåtshamnen i Örebro där.
Mm.
Berätta.
Vart har du hört det?
För jag
har
ju
hämtat
en
tunna där i helgen som är helt fantastisk.
En tunna?
Så här,
för tunna?
Så här, min tjej var ju uppvuxen i Lillå med hus och hela skiten, och jag är lägenhetskille liksom, och hon började prata om hus och jag fick panik då. Och köper en kolonilott åt henne på i Rynninge, sån här...
Ja, men där borta vid
Slussen.
Ja.
Naturens hus.
Exakt. Så hon ska få påta lite där. Då hyr vi först en, och hon höll på dag och natt där, och det var jättetrevligt. Och jag kom ju dit ibland och kollade hur det såg ut och sådär. Det var innan vi hade barn och så. Och sen, när vi hade nog Agnes förresten. Ja, i alla fall, det var precis när hon var i början. Och så kom det en springande, en kompis till mig, farsa så här. Min granne vill sälja sin. Ska ni ha den nu, för att då får ni den typ. Och så är, jag vet inte, 15-20 tusen vad det kostade liksom. Ja, är den bra eller så? Ta den, sa han då. Och sen så åkte vi dit och så tog vi den bara. Den var jättestor och jättenära där man skulle kunna ta material. Alltså det var så här, så jag behövde bara gå 10 meter. Jag var så här supernöjd. Annars fick man gå så här långt hela tiden man skulle hämta grejer. Så det var liksom... Och då köpte vi den. Och då hade vi den i ett och ett halvt, två kanske. Och sen hittade jag då villan i Rynninge, så jag flyttade in där. Och då sålde vi direkt. Men, och då är det så att ingen i Rynninge nu... Jag har blivit jävligt trött på att gå runt med... Eller jag var trött på att gå med skottkärra med massa jävla löv och skit. Och då har de tagit bort dit man gick. Så jag var lite inne på så här att fan, när vi hade koloni, då eldar man ju så att oljetunnor ju.
Ja,
så att man ju går liksom.
Ja.
Sån där vill jag ha liksom. Så jag försökte leta efter det flera gånger men inte fått tag i det. Men så tänkte jag att ja, men nu ringer jag till den där gubben som jag känner där borta.
Ja.
Och då kände han en annan, så då sa han att du kan åka dit och hämta en. Så jag var skitglad, åkte dit i lördag så hämtade den. Så nu eldade 3 timmar på lördagen och 2 timmar på söndagen. Det där rökte med fan som jag vet inte vad. Så när jag andades typ så var det som att jag hade rökt. Liksom.
Men du, det är farligt det där. För visst är det så himla kul.
Ja, ja.
När man väl börjar så vill man ju bara ösa på allting. Snart det... åker ju hela villan ner.
Så är det. Och det är så jävla varmt och skönt att stå där.
Kaminmannen.
Liksom. Ja, det var guld alltså. Ja. Så att, det var det som var. Det var rätt kul att du sa det nu. För jag trodde inte att, jag trodde jag hade varit lite hemlig. För det var en farbror då som var där som sa att jag jobbade förut på radio med sport. Men jag orkar inte se sport längre. För jag sa att jag kan fixa så att du får komma på en ÖSK-match. Alltså, tack liksom. Men då sa han, jag är så trött på idrott så där. Men så började vi prata lite, så nu var han lite sugen i alla fall som tur.
Ja,
så
får vi se. Nej, men vi har våra läckor i stan där hemma som avslöjar. Men du, vad kommer vara ursprungsformationen hemma i år?
Alltså, pratar vi försvarsspel?
Nej, men jag tänker snarare så här 4-4-2.
Ja,
eller...
men det där ska jag försöka förklara nu. Ja. Att när du säger så, så är man novis. För att då tänker man så här, hur spelar vi? Mm. Och då om jag säger 4-4-1-1, för det är så vi spelar försvarsspel.
Mm.
Så är du jättenöjd med det. Ja, men vad bra, då ska vi spela där. Men hur ser det ut när vi spelar anfallsspel då?
Mm.
I samma formation blir ju sen då 2-3-4-1. Eller om vi vill spela 3-2 om vi vill kontrollera. Eller om vi vill spela 1-2-1. Eller om vi vill spela 3-1 som vi gjorde förra året. Det är utgångspositioner i anfallsspelet då. Så när du frågar mig hur spelar ni och jag säger 4-4-1-1. Då är det ursprungsformationen för försvarsspelet. Men så ser det inte ut anfallsmässigt.
Ja,
så det här, förr i tiden när man sa 4-4-2 och så var det så både offensivt och defensivt. Då var det lättare att förstå. Men nu är det inget lag som spelar samma i försvar som anfall.
Men hur kommer vi köra i år då?
Ja, då säger jag igen då att defensivt 4-4-1-1 och anfallsmässigt så kommer det bero på vilka vi möter. Vi vill alltid liksom kontrollera hemma såklart, men om du behöver spela två backar och tre ovanför där vi har tagit in ytterbackarna som mittfältare i år ju, eller om vi vill vara med tre och två framför för att vi känner att vi vill vara säkrare bakåt på det sättet, eller om vi vill spela 3-1 som vi gjorde förra året om de har en forward och vi vill komma snabbare framåt, eller om vi vill spela 1-2-1 som vi provade mot Hammarby för att titta på hur det skulle se ut. Så blir det liksom, det är starten på vårt anfallsspel. Där kommer vi ha de 4-5 olika uppspelsalternativen. Sen är det nästa, då har vi bredd på båda kanterna. Och där beror det också på att om du tänker bara att det är två svarta prickar, så kan det vara båda yttrarna. Men det kan också vara en ytterback som var Daje förra året, att vi har den på den vänsterbacken nu eller högerbacken beroende på vem vi vill ta upp och så. Men prickarna blir då yttrar, inrar och en nia. Det är liksom grunden för det. Och beroende på hur många vi är där bak, då kommer det liksom vara en prick till där uppe, eller kommer det vara att man spelar 5-5 kan man säga.
Men hur mycket kan du kasta om över de här olika under matchen? Är det mycket det du liksom, när du sitter och tänker hur ska jag förändra den här matchbilden, då kan du ju byta den såklart, men finns de där liksom färdigprogrammerade i spelarnas huvud så du kan gå in och säga 2B liksom, så ställer de om sig som små myror, eller hur funkar det?
Ja, de har tagit det jävligt bra. Alltså, när vi skulle sätta ihop den här truppen så sa vi väl lite att då var då och nu är nu. Det är lite den parollen vi har pratat om. Och då är det så att vi ville ha mer spelare som var lite mer anpassningsbara. Att jag, min roll som ledare, betyder mycket tydligare nu än vad det var förut. Förut var jag liksom en fåraherde som tog in fårorna lite när de höll på till höger och vänster. Nu är det mer så här, nu går vi härifrån till hit hela tiden. För den här gruppen behöver det. Så jag har ändrat mitt sätt att vara ledare också. Men också att, nu har vi testat, vi har sagt att vi ska vara flexibla. Så vi har testat alla de här uppspelsgrejerna har vi testat under hela säsongen. Så spelarna vet vad vi är ute efter varje gång. Så det kommer inte betyda att det blir så en jättestor grej när jag säger att idag spelar vi 2-3 eller 3-2 eller 3-1 eller 1-2-1 eller vad vi nu väljer. Så kommer det inte vara sådär, åh vad fan var det nu? Utan det är liksom en grund i att vi har hållit på så hela tiden. Mm. Och beroende på vilka som spelar så kommer de få olika roller i de här prickarna som vi har sagt innan då. Och sen är det femman där uppe som har sina roller oavsett egentligen. Så att vi kommer kunna bli lite mer flexibla beroende på om vi säger att vi möter Malmö borta. Då kanske vi vill ha tre backar och två mittfältare för att kontrollera. De måste komma upp med mer folk för att de ska kunna störa oss då. Och när de gör det så blir de färre där bak och då ska vi kunna hota där bak på ett annat sätt. När vi möter ett lag som har en forward, då behöver vi inte ha tre där bak och två. Då behöver vi kanske bara spela 1-2-1 eller så vidare. Så beroende på vad de gör så kommer vi vara lite mer flexibla också i där.
För det är något som man verkligen har sett på försäsongen som är så här tydligt, det är att Lorenz ofta har liksom kommit in som inne i mittfältet.
Jättelångt upp.
Vad är tanken med det där? Vad är det man vill nå liksom?
Att om man sätter han bara så klassiskt på kanten som alla ytterbackare, då blir vi rätt så låsta där. Så när bollen kommer ut till han så har han bara passat inåt egentligen. Men när han är där nu, då kan han passa både på utsidan, insidan, bakom, framför och så vidare på ett annat sätt. Så det är också hans egenskap är ju att han är så bra passningsspelare, så duktig fotbollsspelare. Så att vi vill ha honom på mycket boll och det blir lättare där om de bestämmer sig för att gå på Nordin eller gå på våran innermittfältare eller något annat. Så har vi en ytterback som är som en innermittfältare istället. Och det är ju lite influenser från alla möjliga ställen. Men Bayern München speciellt har ju haft sina ytterbackar så. Jönköping har spelat mycket så. Så det är vilken egenskap man har. Om man säger att Hagge kan också göra det men inte lika bra. Då kanske han går upp högre och spelar yttern som vi sa. Så då har vi en ner mittfältare där istället och så vidare. Så att det kommer bero på vilka spelare vi har. Och det är där som också blir lite tjusning med det här. Att det är formen som bestämmer vem som spelar. Men organisationen, principerna är ganska satta ändå. Liksom.
Det finns mycket spelare som har kvaliteter på mittfält och i spelaruppbyggnad och sådär. Det har ju saknats mer sådär. Så spjutspetsen tycker jag. Nu har vi fått in Kennedy som jag tänker att du är nöjd med och sådär och många känner till hans extrema kompetens som att göra mål. Men vad är din tanke med han i laget?
Ja, men vi har ju han, Giannis och Viktor. Vi har ju alla tre som är ganska lika. Att Viktor är betydligt bättre att gå djupled än vad folk förstår kanske. Så om inte han gjorde mycket mål förra året, så öppnar han upp otroligt mycket ytor för våra andra spelare. Så Besara till exempel sa hela tiden, jag älskar att spela med Viktor för att han öppnar så mycket ytor för mig. Och han gjorde 4 mål i 4 matcher i rad eller någonting och berömde bara liksom Viktors löpningar. Och han gör jättemycket fina löpningar. Om ni tittar på det bara, så blir man nästan förbannad att vi inte slår i mer bollar, för att han är jätteduktig på de löpningarna. Men han behöver göra mål också såklart. Men han gör jättefina löpningar. Mm. Janis har ju börjat de sista 2-3 veckorna. Det har ju hänt någonting med honom. Han är ju supersylvass nu och jobbar hårt som fan och vill verkligen. Har liksom fått ihop vad han vill med fotbollen och sådär. Och så kommer Kennedy med sin smarthet och sitt sätt att vara. Gör att vi har ju 3 väldigt kompetenta forwardsalternativ nu. Och också att jag kan spela med 2 om jag vill det. Renodlade. För att vi har dem så bra liksom. Och då får man titta på andra alternativen bakom sen, att hur spelar vi sen då? Mm. Med tanke på Besara och yttrar och så vidare och så vidare. Så att Rogic och ja, men alla. Så jag har ju liksom en härlig palett nu att välja mellan, som inte riktigt var så förra året. Det är betydligt bredare nu, men kanske lite osäkrare på när man har maxutdelningen, om man säger. Men vi kommer, eller jag kommer gå runt lite mer än vad jag brukar göra. Och då menar jag inte bara för att, utan för att vi har verkligen möjligheter att göra det. Så tätt matchande så ska vi kunna byta på bänken och så kunna byta på planen för att vi ska hålla igång alla liksom. För att vi har mycket kompetent fotbollsfolk nu.
Det är väl en ovan situation som ÖSK-tränare.
Ja, men det är det ju. För att vi brukar ha bra kanske 10, 12, 14 spelare. Och nu känner jag på något sätt att får vi till det här så kan vi vara uppe på 16, 18 i alla fall riktigt bra.
Vad tänker du om Besara? Jag tycker att han har haft lite svårt att hitta rollen här under försäsongen.
Ja, och det stämmer inte, för att jo, men det gör det. Lyssna, det gör det. Men han har inte haft form. Alltså det är så. Nej. Jag menar. Det är inte att han inte vet hur han ska spela, för det där är hans roll. Mm. Han är som jord för att vara 10. Mm. Så det är mer att han inte haft form. Mm. Han har letat form, han har haft otur med skador, lite sjukdomar och såna här saker. Så jag håller med att han inte varit tillräckligt bra, men det är inte att han letar efter någon form av hur ska jag springa, utan lite mer formaktigt. Jag tycker att det har successivt stegrats, och nu tyckte jag mot Hammarby att då la han i liksom en växel till. Och då är det hög kvalitet. Men att det är mer hans form skulle jag säga, än att han inte riktigt vet vad han ska göra.
Märker man skillnad på spel? Alltså, för jag tyckte, jag såg Hammarby-matchen och såg också en ganska stor skillnad bland alla spelare. Märker man att alla har tagit steg nu ju närmare kommer och liksom...
Vi har fått in de nya som gjort att träningen blir bättre. Jag har sett nästan alla år när alla säger så här, och sen kom vändningen på hösten. Jag kan ju nästan trycka ut vilken träning det var. För att jag märker att helvete, idag var det bra tryck. Alltså, lite felpass och jävla engagemang och tryck. Alltså, man kan nästan se på det. När man nu tänker på den här tiden när vi har kört och vi säger att det är inget fel på Adam Berg och på Brorsson och dem, men de ska ju helst inte räcka till för att vi ska vara riktigt bra. Förstår ni vad jag menar då? Det är ju bra spelare, men det ska ju inte, de ska ju ha svinjobbigt när vi spelar, att det går så jäkla fort och det bara blir misstag för att det går så fort och sådär. Så har det inte varit förrän för några veckor sedan. Nu börjar de få ta i från tårna för att de ska överhuvudtaget hänga med liksom. Och då vet ju jag att vi går mot rätt håll. Och jag ser på varje träning nu att vi tar kliv hela tiden. Sen när jag säger det hela tiden och folk blir så irriterade på det, om vi säger att vi förlorar matchen, så står jag fortfarande och säger att bra träningsvecka, vi är på rätt spår. Så kan jag bara säga det för att lugna supportrar, att jag ser att vi är på rätt spår. Vi har inte max nu, men vi är på rätt spår, att vi kommer rätt. Det är mycket värre än att vinna och så vet jag att vi har dåliga träningsveckor. För då vet jag att det här tar slut när som helst. Och där på något sätt får jag alla lita på mig när jag säger att det är så. Och inte bara säger så för att jag ska skydda spelarna, utan jag ser ju att vi är på gång. Och då menar jag att Kennedy är några veckor bort kanske. Plessis har haft otur med skador några veckor bort. Eller Plessis gjorde sin sista match i juli. Vi får verkligen tänka till på honom innan vi kör igång honom. Han är ju sån här som skruvar till när det blir match. Alltså då åker ögonen på ett helt annat sätt än när vi tränar. Så man kan se, lär känna sådana saker också och så vidare. Divine börjar hitta mer sin roll. Janis, som jag sa, har skruvat upp de sista 2 veckorna, och då blir det bra hela alltihopa liksom. Det är där som är själva grejen, att då blir träningarna bra och då så blir alla bättre, och då blir det liksom då blir laget bra. Det är så det är.
Men det är där man känner lite mer bredare trupp. Eller, för jag tyckte mot Hammarby var en känsla av att nu märkte man att det har kommit in bra spelare och märkte att nu, jag måste kämpa för att ha min plats. Mm. För att det finns någon annan bakom hela tiden. Mm. Och så kanske man inte riktigt kände samma tidigare när det var tunnare trupp. Att man kände sig lite mer säker på sin plats.
Du har helt rätt. Men det var så här att då har vi varit 18 i truppen sista åren för att jag vill ha kvalitet. Då har vi inte råd att ha större trupp, utan då har vi varit tvungna att ha haft, som jag har sagt, då 15 bra och så 3 som kan bli bra. Och då är du hela tiden med. Alltså antingen startar du också med på bänken. Och då blir det, kan det bli slentrian att du vet att du är nummer 14-15 hela tiden. Det hjälper inte vad jag gör och så blir det så. Nu kommer det vara så att om du liksom blir slentrian, då är du inte ens med på bänken. Mm. Och där vill du i alla fall vara. Så det liksom blir en kamp om att ens vara med på bänken. Och där måste jag vara smart också att gå runt lite. Så att det inte blir så att det är de här arten vi åker runt med land och rik och så är det 3-4 som aldrig är med. För att då kommer det bli de här fackerna och så blir alla smånöjda. Men jag är alltid på bänken. Jag är aldrig med så. Utan de ska känna att fan, nu är jag med på bänken i plötsligt. Och då kan man göra ett inhopp och så vidare. Och jag är inte med på bänken. Nu får jag faktiskt rycka upp med. Och när jag startar, ja, men när jag ser vilka som står bakom och bara väntar, så gör inte jag bra nu, då kan det hända saker. Och det är inte det som folk är vana med i ÖSK, så därför har vi haft otroligt mycket snack om det här med rollacceptans, vi pratar jättemycket om, det är ett jättefint ord. Men vad gör vi med det? Och vi har haft 2 stycken sådana situationer nu när vi har taktisk träning, när vi kör då A-laget mot andra, när man inte fått vara med A-laget, att man har blivit så ledsen eller vet inte hur man ska tackla det, så man har gått runt och varit som en tjurfärden på en kant och jag blir förbannad av det, istället för tvärtom, att de visar att jag har gjort fel, det är mig du ska satsa på och var det skitbra. Och då har vi haft 2 sådana situationer, så nu lyfte jag upp det inför Hammarby-matchen, så sa jag att vad är det vi har kommit överens om? Och då var det någon som sa rollacceptans. Och vad betyder det? Och är det bara någonting på pappret? Eller vad fan är det vi håller på med? Typ så. Och så fick jag helt flipp. Och så sa jag, händer det en gång till så är ingen av er 2 med nästa gång. Ingen av er är med. För jag orkar inte se sån här liksom, behavior, sa jag nu bara för att det var engelskspråkigt. Men alltså, för att de måste förstå att du måste jobba hårt och det är jag som tar ut laget och det har inte någonting med personlighet att göra, utan det är liksom egenskaperna jag vill ha och det passar inte idag din egenskap. Det betyder inte att du är dålig, utan jag vill ha det här. Jag vill ha en starkare defensiv eller jag vill ha en offensivare kvalitet eller jag vill ha en större eller jag vill ha en mindre eller jag vill ha någonting. Det är inget du kan påverka. Du ska bara kriga och se till att du är beredd den dagen jag vill ha dig liksom. Och det har de haft svårt att ta nu de här veckorna. Och det kommer bli en jätteutmaning för mig. För att som du säger nu är vi 18-21 stycken där någonstans. Rätt så bra, rätt så jämna spelare. Och vad händer nu? Liksom? Och det är ju en jäkla utmaning. Mm. Men som sagt, jag har ett lite tydligare, lite rakare ledarskap nu. Så att det blir en utmaning för mig och för dem.
Vad betyder det? Är det att du är hårdare?
Ja.
Du är inte riktigt lika tjabb liksom i omklädningsrummet.
Jo, det är jag. Mm. Det kan jag inte komma ifrån, det som jag är. Men när vi går ut på planen typ, så kan jag ibland ha sett genom, liksom, mellan fingrarna för att strunt samma att du inte gjorde 100% här nu. Liksom, jag vet att du sätter på ögonen och sen kör du på imorgon. Det är väl inte riktigt idag. Utan varför gör inte du så inför alla? Så att alla ska veta att jag ser allting och jag är ute efter att alla ska köra fullt. När de fuskar och inte springer ända fram och sånt. Jag ska ha en sån visning på torsdag. Det är jag inte nöjd med 2 spelares beteende när vi har tränat. Som jag kommer lyfta inför hela gruppen. Att de får se. Vad är det här? Är det någonting vi har pratat om att vi ska vara? Eller vad är det som håller på att hända? Typ så. Så det kommer bli jättekul att se hur de tacklar det då. För att vi har ju det här Spideo som är på träningen. Mm. Att jag ser allt. Jag kan se allt. Och nu har jag sett att det var en som är på fuska sist. Och då har jag det. Så då kommer jag visa det. Och då ska det bli kul att se hur de tänker. För att det där är jävligt jobbigt. Alltså det är Big Brother gånger 2. Liksom. För att de kommer inte undan med någonting. Det är bara vad jag vill trycka till egentligen.
Mm. Det blir lurigt också hur man ska använda det. För det är inte alltid bäst taktik, tänker jag, att hänga ut inför gruppen och...
Nej, men det är därför så viktigt att det verkligen är tydligt varför och hur, på vilket sätt. Det var vad vi kom överens om. Inte att du slarvar på någon hemjobb en träning och så ska jag döda dig för alla. För jag vill ju hellre visa de gångerna du springer hem. Det är för att om jag visar dig dina bra saker så gör du det oftare än om jag säger att du får inte. Så om jag säger till dig nu att du får inte tänka på en snögubbe nu med en gul halsduk och en röd mössa, så var det precis där du gjorde. Och det där inte har hjärnan svårt att hålla isär. Och därför är det viktigare att jag säger, kolla här vad bra du gör det här. Titta nu, springer hem här. Kolla vad bra det blir. Om jag kan få in det, då kommer du göra det mycket oftare än om jag säger, ni får inte göra så här.
Liksom. Men just det där när man inte gör det, så att säga. Och det finns ju också någon gräns, förstår det som, när det är viktigt att visa och säga till. Säga ifrån.
Och det känner jag ju nu att det är nu. För att gruppen ska se att, att det inverkar på oss. Vi blir sämre om inte alla gör sitt bästa. Och det måste alla vara införstådda med. Och speciellt då som vi har haft lite gnabb nu om man inte får vara med eller inte. Och, så här. Och det kommer bli ännu större nu när jag ska ta ut ett lag. Alltså, jag ska ta ut 16 fotbollsspelare plus 2 målvakter i premiärmatch. Och vi är 21 utespelare idag. Ni hör ju själva.
Du pratar ofta i silly season och så här om att vi har inte de största ekonomiska musklerna, vi måste vara smarta och sådär. Och en sak som inte kostar, eller det gör det kanske egentligen, bra spelare är också bra psykologiskt sådär. Men det finns ju också den dimensionen som kanske inte riktigt är lika så här tydligt ekonomiskt kopplad. Att man skapar, köper matchvinnare, man köper en viss typ av spelare. Jag försökte fråga dig det här i lördags, på, men vad ser du för styrka psykologiskt i gruppen? Har vi är det matchvinnare vi har?
Nej, jag tror jag svarar ungefär så här. Jag tror jag svarar samma nu, att mina fotbollsmatcher, det är det bästa sättet att få matchvinnare och få bra psykologi. För att om du inte vinner fotbollsmatcher så hjälper det inte hur jävla starkt du är på något sätt. Du kan driva och driva, men vinner vi inte matcher så blir det liksom, det blir bara tom prat i slut. Och därför är det så viktigt att vinna fotbollsmatcher. Det är det absolut bästa medicinen man kan ha.
Men på något sätt måste väl vissa ändå ha en bättre förutsättning att liksom kunna tagga till, kunna visa, tagga till inför andra.
Ja, men vi är ju alla olika som personer. Du har ju också jobbat när du har sett folk som lyfts av vissa svåra situationer medan andra försvinner. Någon går och gömmer sig, någon tar ett steg fram och så här. Och det där är så olika när och var man är i livet. Det är inget liksom likhetstecken med att han har varit med så länge så han kan göra så. Han kan vara den första som gömmer sig för att han har så mycket sitt bagage från alla år att han bara, jag mår så dåligt av det här, så han bara försvinner. Medan en ung, han har aldrig varit med om det här. Han bara, jag tar hand om det här, jag går ut, jag kör på liksom, för att jag tycker fotboll är så jävla roligt, så jag är inte rädd att förlora typ, och sådana saker. Så att det beror alltid på hur stark man är såklart och vilken bakgrund man har, men också hur jag är som ledare. Om jag säger att vi får liksom inte misslyckas nu, eller att vi kan förlora fotbollsmatcher, vi kommer förlora fotbollsmatcher, men det hur vi förlorar som är liksom det som vi ska prata om, och hur går vi vidare, då ska man ta bort den här lite rädslan liksom. Jag hade någon gång i Gais en fråga, vad är det farligaste som kan hända en match liksom? Vad är det som kan hända? Och då ville jag bara säga att ja, vi kan förlora typ. Men då var det en som räckte upp handen och sa att man kan dö typ. Och då liksom, då fallerar ju hela mitt snack. Så här, ja, det är ju otur. Typ. Men att vi, om vi förlorar, solen går ändå upp imorgon, det är jättetråkigt. Men så här är det. Och precis samma, vi kan åka ur. Alltså jag ska ha åkt ut förut. Men det är ändå en morgondag och vi kan gå upp igen och sådana här saker. Så det får inte bli den här belastningen, för att då åker man ut. Eller då lyckas man inte för att man är så spänd på allt det här dåliga. Utan din tanke måste ju vara att vi kan vinna. Vi är tillräckligt bra. Om vi bara jobbar stenhårt, då kan det bli bra. Och så gå in med det varje dag. Det är ju dit vi ska försöka komma. Vilket är ju jättefint nu när vi står så här och vi är i balans och allting. Men när vi förlorar 3 raka och alla skriker att vi är så jävla dåliga och allting. Då är det svårt att vara positiv ibland. Men om vi kan vara där i gruppen, om vi kan prata i termer där verkligen statistik och fakta är det som pratar och inte hur det känns. Det känns så dåligt, de spelar så dåligt, det är inget spel och det känns inte så här. Det är där den myten jag måste slå bort, utan verkligen så här. Vi hade 5 avslut, det är jättebra eller jättedåligt, för det var från det här avståndet och vi måste ta oss dit oftare eller sådana saker. Att man bara pratar om sådana saker och sen utveckling. Då kan det bli så att det vänder ganska fort. Och vi har ju gjort bra höstar för att vi har jobbat på samma sätt och tryckt på rätt saker och sådär. Liksom. Så att vi vet ju att det finns ju där. Men vi har också varit bedrövliga på vårarna med samma typ av lag. Några kommer in och sådär. Men att våga och tro på det vi gör och gå vidare, det är absolut nyckeln till jättemycket. Och sen är det så att kontinuitet är ju, det är ju idrottens liksom DNA. Det är ju det som är framgång. Och så tittar man på hur vår laguppställning ser ut idag kontra 2014 på en lagbild jag kollar ner i omklädningsrummet. Så är det ju, hej, kom och hjälp mig.
Du kommer inte ihåg ett namn.
Nej, typ. Men det har vi gjort strategiskt för att komma, att ÖSK ska bli bättre. Mm. Så det är inte något konstigt. Och att det blir lite sämre resultat än vad vi har velat har ändå gjort att vi har gett oss chansen att utvecklas, som är det viktigaste. Mm. Det är därför vi håller på.
Men om man ska ställa den där frågan skarpt då, så du inte kan, för du vill gärna dra det till helheten och vi jobbar så här. Men om vi skulle torska de fem första matcherna och alla börjar skrika, har du fler, du behöver inte säga speciella namn eller någonting, men har vi fler som kommer gömma sig eller fler som kommer kliva fram då?
Ja, och då kan jag säga just idag, just nu, så är jag jätteosäker.
Spännande. Mm. Så du funderar mycket på det, eller?
Ja, absolut. Mm. Jag vill ju se de här som kliver fram och liksom, vilka är det som då kommer liksom, för fan, ge mig chansen nu, för nu ska jag visa typ och sådär. Och då måste man jobba hårt varje dag på träningen, för det är då man är en vinnare. Att man inte fuskar eller försvinner i träning eller inte liksom gör sitt bästa för man mår dåligt och så här. Det är de spelarna som vi måste ta bort. Utan vi måste ta de här som spela mig. Liksom. Jag är inte rädd för någonting. Jag kommer kämpa till jag dör och jag kommer jobba ända fram och jag kommer göra allt vi har sagt. Och så här. Det är de spelarna som måste... Det är då, och då får man se vilka det är. Det är lätt att säga nu, men jag vill se dem då. Mm.
Två spelare som är lite så här jokrar. Nu handlar det inte om det där med vinnarskallar eller inte, men två jokrar i truppen bara. Det är Divine och Plessis. Vad tror du?
Divine har ju gått från spännande till riktigt jävla bra, alltså. Han har ju slagit fram några passningar i U21-matcherna, så hade Iniesta gjort det så hade alla sagt att Iniesta är fantastisk. Mm. Nu är Divine där i en U21-match mot Norrköping som är helt brutal. Alltså. Han har hur mycket som helst i sig. Så för mig handlar det bara om att hitta rollen för honom och att han ska fortsätta och utvecklas och må bra. Liksom. Då kommer han vara jätteviktig för oss. Plessis är ju ett monster om jag får ordning på honom. Han kommer bli hur bra som helst. Men vi är 3-4 veckor bort kanske.
Vad är det du ska få ordning på?
Fysiken framförallt, och att han har inte spelat matchen i juli. Man måste komma ihåg det. Och då kan alla säga så här, men varför tar ni hand då när det liksom är så här? Då säger jag att den här kvaliteten på spelare, om han hade varit i toppform, hade inte varit hos oss. Men vi har en chans här att bygga upp honom, att få honom tillbaka till där han var. Och jag är beredd att vänta på det, för att jag ser inte sån här jättepanik med Brorsson, Brändan och Almebäck på det sättet, utan här ser jag potential på riktigt jävla bra spelare, och då gäller det för oss att vara smarta bara.
Finns något jobbigt eller svårt för dig som tränare att tänka när man vet så här, vi har honom vår fram till sommaren och han gör liksom, fortsätter leverera och gör det bra, är det jobbigt att veta att han är ett halvår eller fint? Hur tänker man där med sån spelare som är på lånen?
Jag ska inte säga för mycket, men jag har ju lånat väldigt mycket spelare, speciellt i Gais-tiden, men också en del i Örebro. Och hittills har ingen som jag har lånat som jag ville ha haft inte varit kvar. Så kan man säga. Mm. Det blir väldigt lätt att man blir kvar. Liksom. Det är ju inte så att han gör succé hos oss och så får han börja spela Manchester Citys A-lag. Inte troligt. Och då ser de en utveckling och då ser de kanske att han mår bra med att vara där. Vi fortsätter. Och sen får vi se vart det studsar. Liksom. Mm. Så jag tror inte att även om han gör succé att han blir återkallad. Det tror jag inte. Mm. Men det får vi se.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi la ut lite på sociala medier och efterfrågade lite frågor. Så nu kommer ett gäng här jag har samlat på mig. Den första blir lurig eftersom din chef sitter där ute. Men den handlar ju om ditt kontrakt. Mm. Hur rak kan du vara? Vad händer framöver?
Nej, men det är ju ingen hemlighet att mitt kontrakt går ut. Det här är sista året. Och att Simon och Björn och de ska gå igenom vad de tycker om mig och fortsättningen på ÖSK, visionen som vi har framåt. Är jag rätt man eller inte? Och sen så, om jag är där så kommer de komma med något förslag.
Är det rimligt att du skriver något nytt i sommar eller tror du att det kommer vänta till efter säsongen?
Mm, ja, men jag tror så här att jag tror ingen vill vänta egentligen. Alltså så där vänta tills säsongen är slut tror jag att det någon vinner på, utan vi kommer nog fram till något beslut och sen när det blir, det får vi se, men jag tror inte att det går efter säsongen, det tror jag inte.
Vad känner du då?
Att Simon är fantastisk att jobba med, att ÖSK har något stort på gång, att det är ett jättebra alternativ, och kommer de med ett förslag så ska jag titta på det med verkligen öppet hjärta.
När du tänker kontrakt generellt, har du någon liten så här klausul som du alltid har med, någon extra grej?
Alltid som... gratis körkort, men jag har aldrig utnyttjat det. Det är det du menar. Nej, jag skojar bara.
Fria biljetter till Indianerna.
Ja, exakt. Nej, det har jag inte. Det är för att jag tror inte riktigt på det där med ja, men om X hör av sig, då får jag lämna för en viss pris eller sånt där, för att då har inte jag rätt fokus liksom. Utan jag är nöjd, om jag skriver på för ÖSK så är jag jättenöjd med ÖSK och tänker att jag ska jobba hela det här kontraktet. Mm. Det finns inget annat för mig då. Jag kan inte hålla på och tänka att ja, men vad händer om det blir si eller så. Och blir det så, då får det bli en förhandling mellan klubbarna. Det har ingenting med mig att göra då liksom. Så att skriver jag på ett kontrakt, då är det den tiden som jag funderar liksom, att då är det här som ska vara. Sen kan klubben bryta det.
Men det är inte något så här, jag vill ha en ny cykel varje säsong eller... Om valfri engelsk klubb hör av sig, då bryter jag det direkt.
Om Southampton hör av sig.
Men just det, som jag menar, då är det ju som att jag bara går och väntar på att hoppas det kommer något annat. Och så illojal vill inte jag vara. Utan om nu bara leker med tankar, ett lag från Division 1000 i England säger att de vill ha mig, då blir det en förhandling mellan ÖSK och den klubben i så fall. Mm. Medan jag är full fokus på ÖSK hela tiden.
Linus undrar vilken lagdel som känns starkast i år.
Mm. Och där har jag svarat hela tiden att laget måste vara bra för att vi ska vara bra. Det räcker inte med att vi säger att alla, vi har bra forwards eller vi har en bra målvakt eller bra backlinje. Allt måste vara på plats för att vi ska vara bra i år. Vi har inte bara en lagdel, för det kommer inte funka så, utan vi ska vara ett lag 2017. Alla måste göra sitt, annars kommer inte vi vara bra. Men jag förstår frågan, så jag kan ändå svara typ att vi har ju många bra. Vi har ju bra besättning tycker jag på mittfält såklart, men laget måste vi ändå prata om, att det är det som är det viktiga, för det räcker inte att mittfältet skulle vara jättebra eller backlinjen är jättebra eller så, för det räcker inte, vi måste ha hela laget med. Men jag skulle tro att det tuffaste konkurrens just nu är nog kanske mittfältet.
Carl Oskar Öhman tror jag det var som ville att du skulle berätta lite mer om det här som kommer fram, att du är väldigt lurig på att ta kontakt med andra lagspelare för att om några år kanske stjärnorna står rätt.
Det var många som har pratat om en liten C-sekvens under Hammarby-matchen där du gick och fram och hälsade på, vem var det? Som byttes in i...
Kahili.
Ja, men precis. Ja. Och tjena lite.
Imad, ja. Nej, men...
Ja, men gör du det?
Nu är det snart ingen hemlighet, det vet ju alla. Men att jag ofta pratar med avbytarna i de andra lagen. Speciellt om jag tycker de är bra.
Men är du ensam om det där? Eller är det liksom modus operandi
vet
för
inte.
Många tränare?
Det är ju kanske bara jag som har pratat om det nu. Men att för mig har det alltid varit så. Få en kontakt, känna på dem lite. Om de skulle säga liksom att tränaren är dum i huvudet i andra laget, och så här, då är det ju inte skit troligt att jag kommer gilla den, eller att han kommer gilla mig heller, utan kanske bara så här, men jag får jobba på typ, eller så här typ. Då gillar man ju honom liksom, att fast han är besviken så säljer inte han sitt lag mot mig, utan han bara liksom är så här, fan också, jag vill spela och ja, man får kämpa på typ så. Då vet jag att det här är en bra kille. Och sen därifrån så kan jag säga, men fan, kommer du till oss, då får du liksom, får du spela varje match liksom. Men fan, ta mig då typ sådär. Då känner man ju liksom att, ja men här har jag ett läge. Så får vi se i sommar hur det är liksom.
Hur mycket kan du spä på det? Kom till oss och lira varje match. Och så har
beror
vi...
på hur bra de är.
Ja.
Men jag har gjort så en hel del gånger. Nästan aldrig fått nej.
Hur var, är det någon du har av årets nyförvärv som du har jobbat extra länge med?
Mm. Ja, men Kennedy höll på med 2009 redan. Så han visste ju vem jag var och allting sånt. Så att när jag ringde och pratade med honom så...
När var det då?
När jag ringde, eller?
Ja, eller liksom när det första...
Runt när vi var i Portugal.
Mm.
Och hade vi ett samtal på en 45 minuter typ, som kändes jättebra. Men han var också tydlig med att han skulle till Grekland i övermorgon. Och det troliga var att det vart i Grekland och sådär. Och jag sa att jag önskar han lycka till. Och liksom, kanske syns någon annan gång och sådär. Typ. Och så trivdes han inte där. Och så var det flera allsvenska klubbar som ville ha honom. Men tack vare att vi hade haft det samtalet och jag hade lagt en grund så gick det genomföra.
En annan fråga är, hur känner du när du ser dina gamla adepter ösa in mål för tillfället? Jag tänker väl kanske Kalle och Crespo är i bra form båda två.
Mm. Jättekul för dem. Kalle gjorde mycket mål för oss för säsongen också. Mm. Och vi får hoppas att det för hans skull att sitter i.
Men blir man lite sur eller?
Nej, för fan. Varför skulle jag bli det?
Nej, men jag tänker att man kan känna att man gick miste om konfekten när man har lagt ner mycket tid.
Nej, men jag tror att alla vet väl att jag och Crespo hade specifik eller har en specifik historia och där vi umgås liksom veckovis och pratar om saker och sådär, och att jag gillar han som spelar typ och så vidare, så det var väl inget konstigt med det. Han ville vidare bara, och det får man acceptera. Det finns inga hard feelings liksom. Det är professionellt jobb, han får jättemycket mer betalt i Häcken och så här, men då får han gå dit då liksom. Det har inget personligt eller så vidare. Kalle ville ha mer speltid trots att han spelar allting utom första 11-12 minuterna, men ville spela på en annan roll, och där hade vi Astrid och jag kan inte erbjuda Kalle den rollen. Och då vill han gå vidare och då får han göra det. Och det är klart att jag inte sitter och hoppas att de ska bryta benen och vara skitdåliga. Det skulle jag aldrig göra typ. Utan jag vill att alla våra spelare som vi har haft och så vidare ska vara bra såklart. Men att vi ska vinna mot dem. Kalle får ju jättegärna göra 3 mål mot oss, bara vi är 4. Om ni förstår vad jag menar. Så att nej, men man tänker inte som en supporter där att hoppas det går åt helvete för dem, för nu har de lämnat oss. Så tänker inte jag som... Liksom, det är ju som mina barn typ, liksom så att det blir jättekonstigt om jag skulle hoppas att det skulle gå dåligt. Så är det absolut inte.
Har du kontakt med Crespo fortfarande?
Ja.
Veckovis?
Ja, någon gång i veckan sådär, som vi hör av oss och smsar och sådär. Liksom, så att,
är du en pappa gestalt åt han eller?
Ja, men det tror jag att han tar sig liksom så. Att han, man är på att skriva en bok om han nu.
Just gör det.
Ja. Uh-huh. Och där den författaren då ofta ringer till mig och pratar om saker. Och liksom... Ja, men så att det var mer än bara fotbollen liksom, så, men att även fotbollen så hade jag mycket att lära honom. När jag började så tittade han på mig som, då visste inte han vem jag var. Så han tittade på mig som jag var en idiot. Som jag bara tänkte att du ditt helvete liksom, ska ta det hårt liksom, så. Men att sen hittade vi varandra och sen så kunde vi jobba på och utvecklas.
Två sista lite kortare. Hur nära var Giloan ÖSK?
Betydligt, betydligt, betydligt närmare än vad folk tror.
Är det så?
Ja, det skulle jag säga.
Konkretisera det då?
Jag kan inte gå in på kontrakt och sådana saker, men att vi hade det vi kunde erbjuda som inga andra kunde erbjuda i Sverige, det var att han kunde spela så oss 12 matcher och sen gå ut i Europa igen.
En Astrid-variant?
Typ. Eller?
Ja. Okay.
Och jag sa att du är för bra för allsvenskan, men du kan vara hos mig 12 matcher, sen drar du ut igen. Så det var det alternativet egentligen. Jag gillar han en fantastisk kille, jag har känt honom sedan han var jätteliten och så vi har ju liksom en gemenskap sådär. Så det var öppna kort hela vägen. Liksom. Och han sa att det var absolut var ett alternativ och tänkbart alternativ. Typ så. Men att nu blev det ett annat alternativ och så vidare. Men det här som folk försöker få att jag menar ÖSK, hatar ÖSK och sådär. Det är liksom, det var ju då och med den personalen och sådär, så att han är ju inte någon idiot och tjurig så, utan det var liksom, det är olika situationer i saker som händer liksom, och nu fick han det här erbjudandet att gå till Hammarby och då valde han det, och det är bara att köra på liksom.
Var han på plats och besökte dig?
Nej, utan vi pratade, vi känner varandra så pass bra så att vi började inte, och han känner ju till stan jättebra och sådär, så att det var inget liksom så, utan det var mer att vi ville visa att gillar, vi vet att vi kanske är chanslösa ekonomiskt och så här, men vi tycker om dig, vi liksom vill ha dig här och så vidare, vi kan erbjuda de här dealarna och liksom så vidare, så att det inte var det här att ja, men vi är nog inte tillräckligt bra för honom och så här typ, utan vi går på de som har liksom kontakter till oss och sen så säger de nej, så säger de nej, men vi ska i alla fall, det ska inte komma ut att han sett att alla hörde av sig utom ÖSK typ, för att den tiden är förbi.
Sista då, den är lite högst personlig sådär. Jag gick ju på en nit här på försäsongen. Jag var ju, eller i julas var det väl, jag trodde ju att vi skulle signa Mohamed Bangoura. Varför gjorde vi inte det?
Nej, men det är väl, det är återigen, det är känsligt att ta ut, men att vi trodde väl att vi skulle hitta något bättre än vad han var, är.
Var ute och cykla?
Alltså, det där är så svårt, därför att det är ju som allt, man jobbar ju inte bara mot en spelare hela tiden, utan man jobbar ju mot flera stycken liksom, och
sen, men han fanns på listan?
Ja, liksom, om jag skulle säga att vi tittar på 1000 toppar så var han bland dem. Men att nej, men liksom, man tittar på massa olika saker och man tänker liksom, vad det kan ge. Man gör inte bara ett ägg i korgen liksom, utan man försöker med massa olika, och så är det allt som ska med liksom. Ålder, ekonomi, framtid, ja, men allt liksom, snabbhet, ja, men allt som vi vill ha. Och sen så tittar man, vem är närmast där? Och så börjar man ju beta av därifrån och gå bakåt så att säga.
Alltså, hur många håller du kontakt med egentligen? Det hörs ju som att du liksom, ja, men om du,
tusen toppar
mittfältare, du snackar lite på,
ja, men jag säger nog att jag tittar på mellan 50 och 100 mittbackar. Det är ju, kan jag säga helt ärligt.
Nu alltså?
I år liksom, ja. Så olika länge såklart. Alltså, jag sitter inte flera timmar med varje, utan man får massa tips, man får massa idéer, och så tittar man på det och så kollar man, så kan man säga så här, nej, ja kanske, så lägger man åt sidan, ja kanske, ja den här är jättebra, nej det här är inte bra.
Det är som typ, Tinder
så.
Ungefär.
Och så håller man på så och sen så börjar man titta på egenskaperna och storlek, tanke på konstgräs, passningsfot, vänsterfot, med alla de här sakerna som man lägger upp, vad är viktigast, och så betar man det därifrån och bakåt liksom.
Vilka vinner Allsvenskan?
Men det, om det inte blir,
var tvungen att kolla i telefonen.
Nej, men om det inte blir Malmö FF, så är det ju en större skandal. Så kan man säga. Eftersom de själva nästan har klubbare på sitt årsmöte att de skulle vinna, att det där som är, så är det ju dåligt om de inte vinner. Men det finns ju rätt liksom roliga lag. Alltså, som,
förra året sa du Häcken.
Ja, det var ju min känsla. Liksom. Och nu är de helt på sitt lite favoriter. Ja, fast det nästan är samma i min värld då. Det är ju några lag som sådär, får man till det, men som Norrköping fick 2015, det kan ju vara Häcken, det kan ju vara Norrköping igen. AIK, om de får igång sitt målskytte, för att de är otroligt svåra att göra mål på och bryta ner liksom. Men så här Elfsborg, som har liksom jättebra framåt, för de bara ordning på sin backlinje och sitt försvarsspel, så kommer de vara jättefarliga. Och liksom det blir otäcka matcher, alltså så här. Och sen några lag till som jag inte orkar prata om ens en gång, men att det finns säkert en 6-7 som tänker att de kan fan utmana liksom.
Men du röstar Malmö idag eller? När det var sån upptaktsträff och tränarna röstar.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag röstar. Jag brukar mest rösta nu, så här, vilka ska åka ut.
Ja, jag tänkte,
men
den
var inte med den här gången.
Nej,
var
det inte det?
Nej.
Men det var ju, de hamnade ju långt ner, så du har ju fått med dig. I alla fall när det var Göteborg, så var det väl så här, hur kommer det gå för när de var uppe på laget?
Ja, de fick ju storstryk av Häcken.
Ja, det var ju magiskt.
Och så fick jag, tror att vi har samma som dem. Hur många som trodde vi skulle vinna guld. Så tror jag vi hade samma som Blåvitt. Så det
man går
roligt
ut runt och smider lite liksom, försöker värva folk till din rustningspuss.
Jag tror inte det behövs.
En lite enklare då, men snabbare. Vilka vinner cupen?
Jag hoppas på Norrköping.
AFC borta, vår borta premiär. Många supportrar laddar. Vi åker från Stockholm. Det kommer bli helt fantastiskt kul.
Mm.
Hur slutar den matchen?
Att vi vinner. Men vad är jättesvårt att säga. Men att vi vinner.
Tror du det?
Ja.
Eller är det hjärta?
Nej, alltså jag vill ju tro att vi kommer bli bättre och bättre hela tiden. Och inspirerande med mycket Örebro på plats. Och då måste vi ha gjort ett bra resultat mot Jönköping också, tror jag. Och gör vi det, så kommer vi in med bra självförtroende en sån match, och då tror jag att det kan bli jätte, jättekul. En lördag i Eskilstuna med mycket Örebroare.
Världsklass.
Det är världsklass.
Det var lite kul idag när du berättade om att Råp och Nordin hade varit 21 kort.
Ja.
För att säga, vem tar flest kort i ÖSK 2017?
Mårten eller Rogic.
Vem gör flest mål? Den är lurig.
Ja, den är jättelurig. Jag säger att vi har 3 som är lika många.
Och det är jag.
Ja, det får vi se. Spännande. Ja.
Du, slutligen, vi hade ju ett litet haveri här förra året, kan man ju säga, med statistiken.
Ja.
Joel var ju ute i
förnuftets träskmarker. Ja. Jag älskar ju det. Alltså, ja. Hade han bara haft lapparna här, så hade det varit jättebra.
Jo, men jag tror det hade varit bättre.
Ja, men sämre hade det inte kunnat vara. Men att jag tror att det hade varit bra då. Ja. Jag tror att jag hade haft ordning på grejerna. Så, för att det är ju skitkul att hålla på med sånt.
Du gillar statistik?
Ja, mm. Det är absolut det bästa jag vet.
Vi har, en av våra nyheter i år är att vi har värvat liksom statistikernas statistiker, som också är stort ÖSK-hjärta, till podden. Mm. Som kommer att ha lite segment, kanske inte varje avsnitt, men ganska ofta. Alltså, här snackar vi pro.
Mm.
Bygger avancerade grejer.
Ja.
Finns någon statistik du saknar?
Mm.
Nu har ju du verkligen så här ryska övervakningssystemet närmast, så att du kanske får ut det mesta, men något sånt där du skulle tycka var kul att få reda på. Du kan ju tänka också längre tid.
Nej, men alltså egentligen handlar det ju bara om tid också. Alltså för att jag vill ha liksom avslut emot i den golden zone, som vi kallar, och kanske hur kom vi dit och hur många passningar tog det dit och samma försvar, liksom. Hur ofta håller vi dem borta från golden zone, och vart bryter vi mest bollar, vart tappar vi mest bollar. Det, allt det där finns ju, det handlar bara om tid, att vi ska ta fram det hela tiden. Men det är ju sådana saker som är absolut det viktigaste i fotboll, och fasta situationer såklart. Det är liksom grunden till allting. Sen kan man grotta i sig hur mycket vi springer, hur mycket vi är, liksom såna här saker.
Men, många matcher det är på måndagar och
ja, sådana här saker. Det är sånt där tror ju inte jag på. Alltså, såklart. Du vet, det som är England liksom, att de har aldrig slagit dem. Och så gör man inte det, bara för att det är det. Eller är det något annat? Eller blir det en sanning för att jag säger att så här är det, typ. Utan det är bara känslor, tror jag. Alltså, bort med känslorna, kom till fakta, liksom så.
Det låter som den snustorraste akademikern som sitter så här på.
Jo, fast det blir också, om jag berättar, alltså, när jag åker runt så här och föreläser eller är på ställen, så jag var på en nu för någon vecka sedan. Och då sa de så här, ja, ni var så jävla dåliga på fasta liksom. Ja, det var vi typ. Speciellt frisparkar från sidan. Och ni var så dåligt tränade, för ni gjorde frisparkar hela tiden, och så gjorde de mål på det liksom. Och då skulle jag kunna stå där och bara, ja, du har rätt, och vi är så dåligt tränade. Och så säger jag så här, ja, men hur många mål släppte vi in på frispark från sidan då, så jag då. Ja, men 6, 7, 8 började han då. Så ja, det var en. Och det var mot Hammarby.
Mm.
Det var enda frisparken vi släppte in från sidan. Och då liksom är det skönt att ha den där. Att, ja, men så här var det. Och du säger att vi är dåligt tränade. Här, pang, så har jag med mig en sån här bibba. Så det här är 30 matcher. Kolla nu om vi sprang mer eller mindre motståndarna. Och alla de här sakerna. Då får man tycka att det är hur tårt som helst. Men det här är sanningen. Men då blir det så här. Ja, men ändå börjar han säga.
Ja, det är lite alternative facts-diskussionen i samhället.
Lite så. Liksom. Lite så.
Det känns som att det är så här.
Och då vill jag att mina spelare ska vara där.
Mm.
Att det så här är. Inte vad ni tycker. Liksom. Eller vad jag tycker. Eller, utan så här var det. Det är dit vi måste komma för att det ska bli bättre.
Mm.
Annars blir det så här, fan vad bra det känns. Du vet, jag sitter och sjunger efter det omklädningsrummet vi har vunnit, och fan vad bra vi var. Sen åker jag hem och tittar, så är jag helt förstörd.
Mm.
Tycker vi var skitdåliga. Och sen nästa match, då går jag så här, jättar och sparkar grejer och skriker att alla är dumma huvudet. Typ. Och sen åker jag hem och tittar, så bara, fan, vi var rätt så bra ändå. Liksom. Men vi missade det här och det här, men vi var rätt så bra. Därför har man lärt sig att tyst, säg ingenting efter match. Gå hem och titta, var bara tyst, och sen därifrån går du vidare liksom. Och det har gjort mig till mycket, mycket bättre fotbollstränare.
Okej. Då kommer det lite härlig, rolig, riktig statistik.
Ja, jag tycker det för sig att du ska göra ett försök till på riktigt. Alltså.
Får en revansch? Men ska
jag, för jag tycker, jag skrattade mest åt att det var liksom så konstigt. Inte att du försökte. Men det vill jag verkligen. För jag gillar ju att få utmaningar på de sakerna. Liksom. Ungefär som, varför slår ni så jävla dåliga hörner? Vet ni om hur många hörner det måste vara innan man gör mål ungefär? 35. Då kan man tänka på det när man sitter på bärn och bollarna kommer in, att fan vilka dåliga hörnor. Men det ska 35 för att du ska göra ett.
När en slag får hörna, då tänker man alltid var tredje. Det är den här gamla, det är i magen bara.
Jag gör ett nytt försök.
Ja, men kanske inte NAs live-rapportering ska vara din källa där, utan det finns nog mer pålitlig data. Du, tusen tack för att du kom, Alexander.
Ja, kul att jag fick komma.
Superlycka till.
Ja,
vi följer.
Detsamma.
På återseende.
Vi hörs.
Så sa vår kära huvudtränare Alexander Axén. Spännande, tycker jag.
Ja, men jag tycker det var kul att få höra lite eller mer om de här formationerna.
Ja.
Som man själv är ganska liksom inramad att tänka 4-4-2. Ja, eller...
men verkligen. Man kommer få lyssna på det där några gånger bara.
Ja.
För att riktigt hänga med.
Vi kan ju säga, spola tillbaka och ta penna och papper.
Ja, ni hade ju turen att göra det. Jag tyckte också det var spännande, när jag försökte pressa lite på det där med om vi har vinnarskallar i laget.
Ja, men just det.
Och han visar, det är ju det ärliga svaret efter ett tag, så jag vet inte.
Nej.
Det är, jag vet inte, det är ju på ett sätt betryggande och ärligt säkert. För att det vet man säkert inte med en grupp. För att de där krigarna, de som borde vara med i US Military Air Force grejer, det är ju liksom i krig man bevisar vad man är, vad man har för liksom kynne.
Ja, men det var på något sätt att han, det var skönt som du säger, att han inte bara försökte kräma ur ett svar bara för att, utan helt ärligt säger jag vet inte. Det återstår att se.
Och jag har ju ganska bra magkänsla. Vi brukar ju ofta återkomma till det här. Att så här, truppen är så här, man undrar vart är de där riddarna som vi ska ta in. Men jag gillar ju, av dem vi har fått in, så gillar jag både Mårtensson och Rogic i den rollen. Så där, som personer som, ja, men de känns som de har pondus och de vill någonting.
Ja, men verkligen. Och den här, nu hoppar jag lite över ån här efter vatten, eller vad man nu säger. Men den här centrallinjen. Mm. Med Oskar Jansson som har pondus, Almebäck som har pondus, Rogic, Nordin, och sen på topp över Kerr. Alltså det känns som att det känns ändå som en stabil grund med möjliga vinnarskallar och som kan ta tag i det.
Hade du satt Rogic i startelvan?
Ja, efter jag såg Maria Hams matchen så hade jag, tycker jag, absolut att spela till sig en start.
Men hade du satt han i mitten då där han vill, eller hade du satt han på kanten där?
Nej,
han får hamna.
Jag hade nog satt honom på kanten.
Jag tänkte mer centrallinjen. Men den tog en liten utflykt där på mittfältet.
Ja, men det var ju Mårtensson. Mårtensson väl också en sån vinnarskalle.
Det tycker jag.
Men jag tycker nog att Rogic gjorde väldigt bra på kanten där.
Ja. Du, vad tror du om säsongen i övrigt då?
Alltså, hade du frågat mig för en månad sedan så hade jag nog varit mer orolig. Men jag tycker att de matcherna senaste veckan här som jag har sett, både Hammarby och Mariehamn, fick mig på lite mer stadiga fötter. Det känns som att jag kollade faktiskt på, det blir ett långt svar här, men jag kollade på ÖSK mot Mariehamn och sen Sverige mot Vitryssland.
Såg ingen kvalitetsskillnad?
Nej, men det var ändå, jag såg ändå en del paralleller med att vi kanske inte har de där fixstjärnorna inom eller situationstecken. inom parentes. Som det har skrivits och pratats om att vi har tappat. Och lite samma med Sverige då. Men mer som ett lag, att det är mer jämnbra nu.
Back
att
to alla, the 80s, det är kollektivet.
Ja, men lite kollektivet tycker jag att jag har sett. Sen får vi se. Man hoppas ju att vissa av de här blir de här fixstjärnorna som jag har saknat då.
Just det.
Så att jag känner mig ganska trygg ändå. Det känns skönt att vi får två matcher mot kanske lag som vi borde vinna mot.
Jag tycker det är så jobbigt med nykomlingen dock.
Jo, absolut.
Man vet alltid att det är minst en nykomling som kommer leda allsvenskan efter 4 omgångar.
Ja.
Det är bara frågan vilket lag det blir och då vinner de första 4. Det är alltid så. Det är varje säsong. Det där ska vi ge statistikuppdrag.
Det är i taget.
Bra. Det där vill man veta. Det är alltid så här. En nykomling går som raketen.
Ja. Men du, hur känner du själv?
Ja, alltså inför premiären känner jag mig sjukt nervös.
Mm.
Bara. Men det, samtidigt så brukar jag säga så här. Det är ju, jag har ju en kollega som vi snackar mycket fotboll. Han brukar säga det är nu man liksom... I want to thrive, not just survive. Det är nu man lever, inte bara existerar. Så känns det ju nu i helgen här när det började vara sol ute och man började känna så här allsvensk start. Det är sjukt gött.
Mm.
Men det är klart det är nervöst också. Nu börjar liksom det här halvåret av ångest.
Ja.
Av det här och av att bygga hela sitt, så här, sin dagliga rutin på att gå upp och fundera. Och när det är match, okej då...
Mm.
Men det är ju samtidigt där man vill.
Men det är ju där man vill. Det är ju den här hartkärken. På ett sätt är det alltid skönast innan säsongen börjar. För då tänker man att man är en vinnare.
Men du, vilken position blir det då? Slutar vi?
Ja, alltså jag hade tänkt i år.
Mm-hmm.
Jag hade tänkt mig på lite tankeexperiment.
Ja.
Att jag ska ta efter Axéns paroll här. Och säga så här. Vi får se efter 30 omgångar. Vart vi är.
Oh, gud vad tråkigt.
Alltså och sen tänkte jag ett varv till. Det kommer vara jättetråkigt här i podden om jag i varje svar säger ja, men det får vi se efter 30 omgångar.
Det är sånt där politikersvar han håller på med sina 30 omgångar.
Så att här i podden så kommer jag prata som vanligt. Men utanför podden.
Då ska du försöka dig på.
Då ska jag försöka mig på.
Men vad innebär det ens? Tänker man inte, ska du inte kolla på tabellen på hela säsongen? Efter omgång 30.
Det ska jag inte göra.
Du ska inte kolla på tabellen?
Nej.
Jag ska utanför podden? Men utanför podden kan du kolla.
I podden får jag kolla. Det får väl vara mitt liksom varannan veckas...
koll.
Koll då.
En koll varannan vecka?
Ja.
Vad ska det här leda till?
Det ska leda till att jag vill försöka ta mig in i Axéns huvud.
Ja, det är som ett experiment.
Det är ett experiment. Så jag ska alltså kolla tabellen efter 30 omgångar. Och se, eller för sig, förutom varannan vecka. Det blir någon slags semi-Axén. Och jag ska inte heller kolla upp någon spelares ålder.
Bara form?
Bara form.
Ja. Så när du tar ut din start eller så där, då är det ingen ålder?
Nej, jag kollar inte på ålder.
Nej, jag förstår. Och inte något sådär med... Men då måste du egentligen skulle du behöva gå på träningarna då också?
Mm. Ja, det är sant.
För att liksom göra samma bedömning?
Ja, men det är sant. Men jag kommer inte behöva ta ut någon start eller
vad? Nej.
Min känsla under säsongen ska vara att jag
bryr mig inte förrän efter match 30.
Match 30, då kommer jag summera säsongen.
Ja, det blir spännande.
Förutom varannan vecka.
Du, nu har vi ett litet statistikblock med vår inbjudne statistikmästare som kommer att höra så här lite. Vi vet inte riktigt hur han kommer att höras framöver, men han kommer på något sätt, hans ande kommer finnas med. Men vi tänkte att vi ska presentera honom för er lyssnare. Han kommer här. Välkommen till studion. Står jag här nu med vår nya statistikexpert vid namn Lasse.
Hej.
Det är pseudonym det här.
Ja, det är en pseudonym. Jag vill inte riktigt avslöja allt.
Är du under hot på något sätt?
Nej, men det kan finnas intressekonflikter även i statistikens värld.
Vi tänker ju då att du får vara med här. Sen får vi se vilket forum och hur vi gör det. Men så lyssnarna får höra din röst i alla fall, även om det då är under pseudonym.
Yep.
Men du har en premiärstatistik här också.
Jajamensan.
Mm. Berätta.
Jag tänkte att vi skulle prata...
Och jag står bara här och ställer kritiska frågor.
Ja,
mm.
Precis. Jag tänkte att vi skulle prata om frisparkar.
Ja, det är alltid spännande.
Ja, är det inte?
Fasta situationer.
Nej, jag tänker på att vi ska prata om tilldelade frisparkar och orsakade frisparkar.
Ja, just det.
Är du med på skillnaden?
Ja, visst. Ja. Alltså en spelare orsakar eller får.
Ja, precis. Mm. Och att vi skulle titta lite generellt på hur det ser ut i Allsvenskan och sen titta lite speciellt på ÖSK och sen kanske sia lite om framtiden och kommande säsongen nu när vi står inför en säsongstart.
Ja, vad roligt. Oh, vad roligt. Det var ju faktiskt uppe på den här upptaktsträffen att Nordin och Råp hade 21 gula kort.
Ja, men du ser.
Tillsammans förra säsongen.
Det är ju spännande, men jag kan säga att Nordin och Råp skiljer sig mycket när det gäller tilldelade frisparkar och orsakade frisparkar.
Oh, spännande.
Vilken cliffhanger.
Ja, men ge mig lite data.
Ja, om vi börjar i Allsvenskan då.
Mm.
Du har ju säkert en uppfattning om vilket lag som har störst skillnad på de här. Vilket lag är det som orsakar fler än de...
Oj, den där är lurig.
Det måste ju vara ett ganska rått lag som inte får så mycket med
precis.
Sig.
Så kan jag börja med de som orsakar mest?
Ja, börja med dem.
Orsakar mest frisparkar förra säsongen?
I relation till hur många de fick.
Ja, okej, okay, så glappet så att
glappet,
säga.
Så att säga.
Glappet. Kan det ha varit... Tänk att det liksom, åkte man ur så hade man ju inte bra flyt på det. Helsingborg kanske.
Ja, de ligger bra till.
Alltså, de ligger bra dåligt, till. Ja, dåligt till på glappet.
De har orsakat fler än...
Ja.
Så alla de lagen som, eller de flesta lagen som hamnade långt ner i tabellen förra året, som Falkenberg, Helsingborg, Hammarby, de har orsakat...
De har minus.
Ja, precis. De ligger på minussidan. De har orsakat betydligt fler än de har fått. Ja. I toppen då, i andra änden, de som har fått fler än vad de har orsakat. Något spelglatt gäng kanske?
Ja, kanske Häcken.
Nej, Häcken ligger ganska dåligt till också. Men Östersund står ut. Ja, de har fått betydligt fler frisparkar än vad de har orsakat.
Har de störst glapp av alla? Eller?
Ja.
Aha, vad spännande.
Är inte det roligt?
Jo.
Och att det är skillnad också. Det är ganska stor skillnad mellan de här.
Hur mycket Östersund, om vi tar dem då, hur mycket fler frisparkar än...
100, säger det dig något.
Alltså 100 i...
mer till. De har ungefär i runda slängar som har de fått ungefär 400 frisparkar under förra säsongen. Ja. Men de har bara orsakat 300.
Alltså 100 liksom plus.
Ja.
Oj.
Ska vi gå till ÖSK?
Ja, det måste vi göra.
Ja. Först då, vad tänker du som lag? Har vi fått fler än vad vi har tilldelat?
Nej, men
du har ju sett ÖSK massor.
Ja, men det kändes som att det fanns en korrelation där mellan hur man hamnade i tabellen.
Ja.
Och därför så tror jag att ÖSK hamnar typ i mitten. Typ åttonde plats.
Aj, du är så bra.
Är det sant?
Ja.
Satt jag
den? Ja, det är snudd på. Alltså. Vi ligger där precis i mitträsken och vi har orsakat lika mycket som vi har...
Exakt.
Snudd på. Det skiljer några enstaka frisparkar. Men
sant?
Vi ligger verkligen i mitten. Tillsammans med till exempel Norrköping och AIK som ligger i mitten också.
Jaha, men som ändå kom högre upp än oss och kändes starkare lag.
Ja, alla de här topplagen ligger i mitten nästan.
Jaha.
Malmö, Norrköping och AIK ligger liksom i mitten och har orsakat lika mycket som de har fått.
Ja, just det.
Tyckte jag var lite...
Det är spännande.
Ja.
Vad drar man för slutsats av det?
Ja, det är en bra fråga.
För man vill ju inte ha ett fegt lag som inte drar på sig frisparkar.
Nej.
Och man vill inte heller ha ett liksom... lag som bara drar på sig frisparken.
Nej.
Men jag trodde ju att det var så att de som vinner matcherna överlag hade mycket mer frisparker tilldelade sig än i röven så att säga.
Just det, men då i topp ligger...
Vilka ligger med Östersund då? Mer än Östersund?
Gävle.
Ja, det är
och Kalmar.
Så.
Det är inte topplagen så.
Nej, och Gävle är väl inte spelande lag heller.
Nej, de är lite förvånade över.
Är det att de har kan man hitta en kritik mot domarna här också?
Oj då.
Att man gärna så att säga dömer frispark mot storlagen. Ja, det... Och låter Gävle
kan det vara
är man
så?
Lite snällare mot.
Kan det vara så?
Det där
säger inte min statistik
något om. Det må vara ett skop alltså.
Ja.
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 Ja, jag förstår.
Då går vi till, då är vi på Örebro ja. De har ungefär lika många. Då ska vi se, vem har tilldelats flest frisparkar i Örebro? Är ju frågan.
Tilldelats flest förra?
Ja. Om
jag tror att det är Sebastian Ring.
Nej, det är det inte, utan det är ju Nordin.
Ja, det är Nordin som har fått.
Ja, visst.
Jag tänkte säga att han hade gett mest.
Ja, nej,
men det har han också, eller?
Han ligger liksom på femte plats i Allsvenskan totalt.
Aha.
Av de som har fått flest frisparkar.
Aha.
Det är kanske lite överraskande.
Ja, verkligen, när han brände 9, 10, 11 kort.
Ja, det är helt sjukt.
Ja.
Han har fått 55 frisparkar men bara orsakat 36.
Ja, det här tror jag är nyhet. Det är en sån här, det är det här som är kul med fakta.
Ja,
det är
inte det man tror.
Mindfuck. Nej. När man sitter där och surar på att han gör dåliga tacklingar.
Nej.
Mm.
Så han har ganska bra relation mellan de här
visst,
två, alltså om man jämför. Men det finns två spelare som har ganska outstanding relation med de här två. Och det är ju Besara och Ayas.
Ja, de får sjukt mycket mer än de
mer än dubbelt så många frisparkar får de än vad de orsakar.
Just det. Men då tänker man också att båda de är ju några lite så här, har ju drag av kyckling. är att de inte riktigt tar hem jobbet, inte riktigt engagerar sig. Det är ju också en dimension av det.
Ja, eller att de har speeden. Ja, folk måste liksom ta ner dem.
Ja, men precis. Man förstår varför de får det, så att säga, frisparkarna. Ja. Men hade det varit positivt eller negativt om de också hade haft mycket liksom skapat många frisparkar?
Ja, det kan man.
Hur är det med hemjobbet i den frågan?
Ja, det är en fråga som man kan ställa sig. Ja. Då går vi till andra sidan, de som har orsakat mest.
Japp.
Det här har vi ju...
Men jag måste bara fråga, hur ligger Ring på den där? Eller ytterbackarna som har så mycket boll i ÖSK, tänker jag. Och som Ring kör ju mycket på frispark, tycker jag, på försäsongen. Han börjar lära sig det där att slå bollen undan och sen slänga sig framför benen.
Jo, men Ring ligger hyggligt bra till. Han har 150% mer.
Han får mer än han ger.
Han får mer än han ger, ja.
Som flickan sa.
Mm. Ja. Då går vi till de som har orsakat mest frisparkar. Och då har vi ju en spelare som ligger på fjärde plats i hela Allsvenskan. På att ha orsakat flest frisparkar. Vem är det som är den som orsakar alla frisparkar i
Europa, ÖSK? Eller?
Det är Råpen. Ja. Han har 56 frisparkar har han orsakat under 2016 års säsong. Och tilldelas 44. Så han ligger ju liksom i andra lägret. Liksom. Han ligger minus, som du brukar kalla det.
Just det. Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Det är det som är så spännande med det. För han är, tänker man ju som en sån köttgubbe som skulle städa.
Ja, precis. Och som har fått den rollen lite.
Ja. Men frågan är om man vill att man ska städa till den nivån att det blir frisparkar. Ibland, absolut. Men det får inte bli för stort lapp.
Eller beror det på bristande fart? Att Exakt. Han inte hinner i kapp riktigt.
Ja. Tog en rövare. Ja. Går det så går det. Spännande. Ja.
Men jag har en riktig bubblare på vem som ligger sämst i relationen. Det vill säga som har orsakat flest jämfört med hur många har tilldelat.
Ja.
Och den som vinner den ligan i ÖSK, det är ju Nordmark.
Han orsakade så mycket.
Nej, relationen.
Ja.
Relationen, hur många han orsakade ger man till det.
Ja.
Alltså... Han spelade i 20 matcher förra säsongen. Ja. Det känns orimligt mycket. 7 från start visserligen. Ja. Och då tänker man, det är ändå ganska mycket speltid.
Ja.
Han orsakade 7 frisparkar och fick 3 frisparkar. Nej. Så den relationen är ju stor. Men det betyder att han har ju knappt varit i närkamp.
Nej.
Och det stämmer med min bild av
Norman. Ja, visst gör det.
Han är ju aldrig nära en annan spelare.
Nej. Men gud vad spännande. Det hade ju varit jag när jag var ung och spelade fotboll.
Att du
så har spelat en hel säsong och sen har aldrig varit i närkamp. Men man var där och liksom pillade lite, men man aldrig... Vad konstigt, för jag tänkte att han skulle få en del frisparkar, eller han skulle ha fått en del frisparkar. Eftersom man ändå har boll och...
Ja, 3 på 20 matcher.
Det är helt bisarrt.
Är inte bisarrt?
Ja, det är nästan...
Nu vet vi att de, alltså 13 av matcherna är inhopp, men ändå. Korta inhopp också.
Ta till förbundet. Det är ju nästan på den nivån.
Ja. Andra som också ligger högt i den här relationen, att de har fått... Nej, att de har orsakat fler än vad de har fått. Det är ju då Åman Persson och även Crespo.
Ja, men det kan man tänka sig.
Det kan man tänka sig.
Liten köttbulle därifrån.
Ja, orsakat fler än vad de har fått. Det här gör ju då att om vi tittar framåt, blickar mot säsongen.
Ja.
Det betyder ju att vi har kvar folk som Nordin som ligger plus på det här. Han får ju fler än man. Vi har kvar Besara och Ayas till exempel. Mm. Som ligger högt i det här, som får fler frisparkar. Vi blir av, eller vi har tappat, kanske man ska säga, spelare som ligger åt andra hållet. Nordmark, även om det var få, Råp, Crespo, de har försvunnit.
Just det.
Så frågan är, vad står vi inför nu?
Förmodligen en säsong där vi får mycket mer frisparkar än vi ger. Alltså.
Ja, om det beror, det är ju ena scenariot. Det här beror på enskilda spelare.
Ja.
Och är det så... Då borde vi stå inför en säsong då vi får fler.
Då är vi Östersund.
Då blir vi nya Östersund på något sätt. Ja. Om det här håller.
Ja.
Det andra scenariot skulle ju vara att det har inte med spelarna utan det kanske har med Axén att göra. Eller med spelsystemet.
Ja, just det.
Att, okej, nu måste någon annan ta den här råprollen.
Ja.
Och då har vi till exempel en sån som Mårtensson.
Ja.
Hur låg han?
Vet du det?
Ja, jag vet. Klart jag vet.
Han vet alla.
Han låg ju lite plus på att han har orsakat fler än...
Ja.
Men han är ju inte ens uppe i, han har inte ens orsakat hälften så många som Råp har orsakat.
Nej, just det.
Under Helsingborgs perioden 2016.
Jag förstår.
Så frågan är, är det ett systemgrej, då kanske någon måste ta det och då kanske han måste ta det.
Så frågan är,
handlar det om spelsystemet eller handlar det om individuella spelare?
Jag tror det är individer.
Ja, då borde vi kunna få fler än vi...
Det här blir skitspännande, men det här måste vi följa upp således.
Det här måste nästan följas
ja,
upp.
Ja, det här måste följas upp efter säsongen.
Och analysera mot hur har våra spel sett ut i år jämfört
ja,
med...
Ja, exakt.
Är det någon skillnad då i spelet?
Ja.
Kommer vi bli ett mer spelande lag då?
Ja, exakt. Men då när man korrelerar och liksom sluttabellen och sådär, kan man säga att det är positivt eller negativt att få mycket frisparkar?
Ja, det är det som blir... Jag hade ju sett fram emot en sån korrelation.
Ja.
Men eftersom topplagen hamnar i mitten,
ja, just det,
att man ska ungefär få lika mycket som man ja, orsakar, och där ÖSK hamnade. Och både i toppen ligger ju då Östersund som kom 8 förra året och Gävle som kom på 15:e plats.
Just det.
Och i botten ligger de som kom sist.
Så man kan, just det, man kan slå fast att det är värdelöst att ge brutalt mycket frisparkar och hamna på ett jättesånt minussaldo.
Förra säsongen så var det ju i alla fall så jämfört med sluttabellen.
Ja, och?
Åt andra hållet också, att få alldeles för många.
Är inte heller bra.
Nej, det är konstigt.
Utan ge och ta.
Ge och ta.
Ja, spännande. Men det är ju, då har vi ju en, då kanske vi kommer ta ett steg lite på den skalan nu då, om vi tror på det här personliga.
Ja, alltså det är ju så att de som ligger högt i att de har fått fler frisparkar, det är ju lite bättre tabelläge för dem.
Ja.
Så att förhoppningsvis kan det här vara en liten positiv.
Ja, spännande.
Att vi har blivit av med några orsakare och fått några andra som får fler frisparkar.
Ja, just det. Tillverkare.
Tillverkare
det här, frisparkar. Det här tyckte det var många hjärnceller som brändes här nu.
Ja, du kanske får lyssna på det här inslaget en gång till.
Ja, det kan det vara så. Ja. Men framförallt så tyckte jag det var spännande med Nordin. Alltså, att han ligger så på plus. Det tror jag många har en helt annan uppfattning om.
Ja. Mm.
Grymt! Men du, det här får vi följa upp och andra också. Tusen tack du!
Ja.
Ja, vad tror du själv om säsongen?
Ja, jag tror att vi kommer tilldelas betydligt fler frisparkar än orsakade. Och att det kanske kan lyfta oss lite.
Ja, Joel, det var statistiken. Lite bättre än din, kanske man kan säga då.
Ja, men verkligen. Det känns skönt att lyssna på någon som verkligen kan det här.
Ja. Nu kan du lämna det med varm hand.
Ja, ja, däremot så ska jag nog kanske göra... I intervjun med Axén så ville han ju ändå att jag skulle göra ett nytt försök.
Ja, det kan bli. Kanske.
Så det kan bli någon gång under säsongen så ska jag ändå försöka mig på igen. Och ja, jag har fått lite luft under vingen här i och med det nya statistiksegmentet.
Ja,
jag känner
det.
Mig lite peppad.
Ja, och självförtroendet...
Ja, det är sådär fortfarande, ja, men...
Det kan bli bra.
Det kan bli bra.
Vi ska säga det. Vi har inte haft någon lista idag. Det är möjligt att den kommer att återkomma. Det är ett sånt segment som vi funderar på. Vill ni verkligen att vi ska ha en lista så hör av er. För att vi bjuder lite på den ni vill höra också. Så är det.
Ja, men så är det. Eller om ni vill ha något annat inslag eller segment eller gäst.
Precis.
Så är ju vi jätteöppna för det.
Önska allt ni vill på vår Facebook som heter Svartvita i Stockholm, eller på Twitter där vi heter Svartvita i Stockholm, eller Instagram där vi heter Svartvita i Stockholm.
Ja, heter vi Svartvita Stockholm?
Ja, kanske.
Ja,
typ sådär.
Ni hittar oss.
Jag vet inte varför vi var lite olika, men det finns säkert en anledning till det. Mm. Vi säger så, vi är tillbaka igen om 2 veckor. Fredag om 2 veckor. Missa inte det. Nu är det äntligen premiär.
Heja sport!
Heja sport!
Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Väl är gårdorna kontaktet,
som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm, nyckeln till toan så jag får vatten. Han vänder larmet som väcker klockan. Omklädningsrummen stryker jag skjortan. När det är matchdag visar vi färg. Alla är välkomna hem till mig. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan där kronblå vilat så skönt. Ja, vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. Förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.